Vad är det mest utmanande att vara fotbollsagent? Hallå, Jakob Wikenstål här. Varmt välkommen till Sportjuice podcast. För dig som är helt ny till podden så är det en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Och vi gör podden i samarbete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se. Men nu låt mig få presentera dagens gäst som dessutom varit med en gång innan i avsnitt 31, Hector Falk. En lovande sprinter som blev fotbollsagent för att bidra till att utveckla människor och inte bara idrottare. Idag driver han sin egna fotbollsagentur Falk Sports Management. Och med det sagt, varmt välkommen till Sportjuice podcast, Hector.
Tack så mycket och vad roligt att få vara tillbaka.
Ja, det är kul. Jag var så nyfiken när vi väl tog upp dialogen igen för att se när körde vi avsnitt 31 egentligen. Och det var ju dryga 2 år sedan från en dag. Och det var lite det vi spånade om när vi satt ner då. Att det hade varit kul att veta, liksom, men vi måste göra någon uppföljning sen. För du var ju väldigt ny på det och då var det just det här, men vad är det som har eventuellt hänt? Så det är det jag ser fram emot. Och då tänker jag en fråga som du faktiskt aldrig fick förra gången som vi alltid brukar inleda med är just här, vad är det som först som dyker upp för dig när du tänker på tillbaka när du var liten och tänker på idrott? Så det tänker jag är kickoffen här.
Ja men precis, så jag skulle säga det första som dyker upp är väl gemenskap, fotbollskupper när man åker iväg laget där och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor fotbollskupp utan det är gemenskapen och få vara ett team och lagkänslan skulle jag säga är det första som dyker upp i huvudet.
Mm. Var det något att man åkte iväg eller var det mer lokalt man spelade kuppen då?
Vi åkte iväg, jag minns Örebro-kuppen var vi och spelade till och med där och det var väldigt roligt tycker jag. Det var, ja, det, alla hejade, föräldrar följde med såklart och det var jätteroligt att delta där. Så.
Ja, och då tänker jag också att då var det ju ändå fotboll som var mycket förknippat med det. Sen var ju du, som vi var inne på i förra avsnittet 31, att du var ju också duktig på att springa. Vilket du kunde både göra på fotbollsplan men att du även deltog mycket inom friidrotten. Men sen landade du någonstans ändå i fotbollen. Jag tänker att vi ska liksom inte gå igenom allt upprepa som vi tog i förra avsnittet utan där får man gärna kika in på avsnitt 31 oavsett vilken poddspelare man lyssnar just nu så kan man ta del av det. Det jag tänker är spännande här någonstans det är just här, de här 2 åren. Det har hänt rätt mycket i världen generellt sett men jag tänker för dig som fotbollsagent så måste det ha hänt otroligt mycket. Och det är därför tänker jag att så här, ja, vad är det egentligen som har hänt de senaste 2 åren? Men om vi bryter ner det så tänker jag som en första grej just målsättning när du satte igång din agentur. Har den ändrats över tid nu under de här 2 åren eller hur ser målsättningen ut för dig just nu?
Ja, både och. Från början när jag klev in i agentbranschen när jag var helt ny då för 2 år sedan lite drygt så hade vi som målsättning att bygga upp ett nätverk på sikt, det långsiktiga målet. Och för att just kunna arbeta då med det här grundkonceptet, helheten. Det har även varit att signa in lokala spelare då från till exempel Nyköping som jag är ifrån då. Det var ytterligare en målsättning som jag hade då. Just för att kunna få det förankrat då men även kunna ha delar av teamet som är förankrade lokalt i Nyköping då. Där jag kommer ifrån just då. Så att, och de målsättningarna är ju fortfarande kvar. Så vi kanske kommer in på det sen. Men vi har ju faktiskt en lokal spelare från Nyköping som vi har signat då. Och större delen av teamet är från Nyköping också. Nyköpingstrakten. Så att de målen har man väl nästan, tänkte jag säga, uppnått. Men det går alltid att liksom revidera de målen också såklart. Men de har förändrats lite grann. Men fortfarande långsiktiga mål står kvar.
Och när du säger då vi, så jobbar du med lite olika personer tänker jag mig och I början så hade du varit inne på att du hade några stycken som kunde komplettera med olika expertområden. Är de kvar i teamet nu eller hur ser det ut? Har du eventuellt plockat in fler och vad är det egentligen som gör just att du har ett team runt om dig?
Ja men precis, teamet har förändrats sen 2 år tillbaka då, kan man säga, och växt. Den som är kvar i teamet från start är ju då mentala coachen, rådgivaren Caxton Newkey som är i teamet då. Därefter så har det ju då tillkommit då en scout som vi har lokalt i Nyköping, Abdi. Och vi har även en fotbollsutvecklare i form av Christian Hemberg som är baserad i Göteborg då. Sen har vi då fysio lokalt då i Nyköping, reguljärkliniken. Och sen har vi även jurist som har tillkommit där som är baserad i Dalarna. Där.
Jag tycker bland annat sådana fotbollsutvecklare kan låta självklart vissa, mindre självklart för andra. Vad innebär det egentligen?
Det innebär att en fotbollsutvecklare har rollen där att utveckla kvaliteterna på plan framför allt i detalj. Det betyder att Christian i det här fallet filmar, analyserar och försöker förbättra de, ja, som sagt, olika kvaliteterna på planen helt enkelt framför allt. Men även andra bitar som hör till själva fotbollsutvecklaren till exempel. Då, som ja, kost kan det vara och så vidare. Sådana saker.
Och scout för de som inte har koll på, jag tänker att det är rätt många som lyssnar på det här som är rätt fotbollsnörda i sig självt. Men det kan också vara de som är helt nya på det. Det är därför vi också gör det här, för att kunna ge nya perspektiv och erfarenheter till andra. En scout, vad gör en scout i ert fall? För jag tänker att det finns olika scout-funktioner. Så vad innebär en scout för dig i ert fall?
Framförallt så skulle jag säga att scouten i våra team då har mycket kontakt med olika spelare och klubbar som jag kanske inte hinner följa upp alltid. Och vi har ju daglig kontakt såklart och pratar ju om det sinsemellan väldigt mycket. Vad vi behöver göra i nästa steg och om det är någon intressant spelare, någon intressant match som vi bör bevaka helt enkelt då. Så att jag skulle säga att vi samarbetar väldigt nära, men i det här fallet så är uppgiften att ha mycket kontakt med spelare och klubbar som jag inte hinner följa upp då.
Och mer om alla de här nu i teamet på så sätt, vad är egentligen, varför ska man ha så många olika områden runt om sig?
Jag skulle säga att det är just för den här helhetsbiten, att om man tänker sig att man har ett pussel, ett stort pussel med massor av olika bitar, och just för att lyckas i sin idrott kanske och ta nästa steg även som ung idrottare då, men även på seniornivå, så behöver man de här olika bitarna och att det är någon som kanske har översikten över de här olika bitarna, för det är väldigt svårt kanske som idrottare att dels fokusera på att träna och vara fit for fight för varje träningspass och varje match och så vidare. Samtidigt som man ska ha koll på de här bitarna med sömn, kost och allt vad idrotten hör till i privatlivet och så vidare. Så där tror jag det är väldigt viktigt att det är andra personer som kan stötta och supporta och hjälpa en.
Och just den biten, i och med att ni liksom teamet har växt under de här åren, vad innebär det egentligen för, om man ska säga, de du har i ditt stall som spelare, men även de du kontaktar nu, att alltså, behöver alla den här så att säga helheten, om man säger så?
Nej, utan det är klart att det är väldigt individuellt, att vissa kanske inte känner att man behöver exakt allting i det här, utan man jobbar väldigt intensivt och bra med det på egen hand så att säga. Men dels så är det ju att kunna se utifrån varje individ och varje spelare och se lite grann vad är det som behövs i dagsläget. Men det kan ju förändras på bara några månader eller ett halvår eller vad det kan vara för någonting. Så att jag skulle säga att det är ju inget, vad ska man säga, det är inget tvång eller vad man ska säga, utan det är upp till varje spelare och dennes behov att se vad behöver vi sätta in för ja, som sagt, grejer och stötta med.
Men jag tänker då, om jag skulle vara spelare och så pratas vi vidare och så känner jag så här, men jag behöver en representant här för mig, jag vill bara spela fotboll, jag tänker på det. Blir det då sen att man försöker liksom så här se efter vad är eventuella mer behov du kanske har, så att det blir lite som att så här, vi har den här buffén, plocka det du vill, alternativt att du kanske känner att vänta, du borde tänka på de här sakerna. Blir det lite så att det kan, den ena behöver bara två områdena i stallet som ni har. Medan någon annan känner att jag vill ha allting för att nu ska vi bara maximera här. Jag ska ta kliver upp.
Ja, men precis. Och där är det som du säger ett samspel. Till exempel om jag har kontakt med en spelare och så sitter man alltid ner och pratar om helheten. Hur ser det ut idag? Och precis som du nämnde där så är det ju upp såklart till spelaren och känna efter att ja, men det här behöver jag i dagsläget, det här behöver inte dagsläget. Det är ju inte så att jag som förmedlare eller agent då går in och bestämmer över en spelare och tar över all makt, utan vi utgår ju alltid från individen i sig och vad individen känner att den behöver just för tillfället. Och sen kan det ju som sagt, som jag sa tidigare, förändras över tid då. Men det är ju inget liksom att man måste ta allting på den här buffén som du nämnde då, utan det är upp till varje individ.
Jag tänker, hur kommer du egentligen i kontakt med spelare, alltså nya potentiella som antingen vill in i ditt stall eller tvärtom att du vill ha in i ditt stall? Hur funkar den?
Dels så, som jag sa tidigare, har vi ju då funktionen med scouten och jag och såklart övriga teamet då som kanske får kontakt med en spelare och sen så kontaktar de i sin tur mig då och ger en heads up att den här spelaren verkar intressant. Ska vi fortsätta kolla upp den här och scouta spelaren över tid och se? Och det är ju ett sätt då. Sen är det ju alltid spelare som hör av sig. Klubbar hör till och med av sig och rekommenderar vissa spelare som tycker jag borde, eller vi i teamet då, behöver kolla lite extra på, som kan vara spännande ämnen för framtiden helt enkelt. Så.
Och hur tacklar man det då? Så här, när så kommer liksom en spelare själv. Jag skulle vilja ha dig som agent. Vad gör man egentligen?
Ja, den frågan är ju ganska intressant, för att vi brukar göra är ju alltid att försöka få till ett möte så snabbt som möjligt med spelaren såklart och vårdnadshavare om de är under 18 självklart. Och i det mötet så försöker vi få en bild, så tydlig och heltäckande bild som möjligt utav spelaren, vem spelaren är som person på alla möjliga olika plan där. Och även spelaren får ju också en bild av vilka vi är och vad vi jobbar efter och vad vi tror på och så vidare. Så att det första mötet skulle jag säga är väldigt viktigt att få till hyfsat snabbt i tiden. Och det är en sak, vissa spelare kanske skickar direkt massa klipp och så vidare, och det är ju väldigt intressant såklart att kolla på och se om det ens är någonting att ta vidare till nästa steg då och med möte och så vidare. Men i det steget så tänker vi mycket att ja, du kan vara väldigt duktig på fotbollsplanen, men vi vill ju ändå lära känna dig och se vem du är som person också.
Och jag tänker, du har ju bland annat nu kört 2 år mer, liksom, mer höga tempo än när vi pratade vid första tillfället. Är det några sådana spontana, vad ska man säga, höjdpunkter som du skulle säga som du tänker tillbaka till om du tänker på de senaste 2 åren?
Ja, det är ju klart att det har alltid varit roligt och signat in nya lovande spelare som vi tror på i teamet och så vidare. Och vi har även fått några spelare med övergångar och så vidare. Det är alltid roligt. Första övergången man gjort och så vidare. Jag kan även nämna det som har varit intressant också är att vi har försökt jobba internationellt också. Så vi har kontakt med olika managementbolag och klubbar utomlands helt enkelt då, både i Afrika och Sydamerika, och det har varit väldigt väldigt spännande och är väldigt spännande. Det är pågående projekt kan man säga då, så att det tycker jag är otroligt spännande att kunna arbeta lite mer internationellt också.
Hur hanterar man med språket då? För jag tänker det är ju två kontinenter där det inte är svenska och engelskan kan vara begränsad.
Ja, nej, oftast nu har vi ju löst det med engelska. Det funkar ganska bra tycker jag ändå att kommunicera på det sättet.
Ja, det är ändå skönt. Då känner jag att jag också skulle kunna lyckas någon gång om jag vill. Du, jag tänker ju lärdomar. Alltså, är det något särskilt som dyker upp som en sorts lärdom under de här senaste 2 åren?
Jag skulle säga den första lärdomen jag fick som jag kommer på så här spontant är... I början så att kunna, vad ska man säga, bryta ner lite grann vad innebär det egentligen att vara förmedlare eller fotbollsagent då. Att det är ju den här heltäckande bilden, just att från början kanske jag trodde mer att det handlade bara specifikt om det fotbollsmässiga på planen, men just att det handlar om att en agent eller förmedlare har med egentligen hela karriären, kanske även när man slutar med fotbollen och så vidare. Så att det är väl någonting som jag fick lära mig ganska snabbt från början, att det är en mer heltäckande bild som agentförmedlare då, att det är inte bara det som sker på fotbollsplanen och sen så är det slut liksom så.
Nej, men intressant, för det tänker jag ju många som är nyfikna på och undrar kring, att ja, men man ska kanske hålla koll på lite spelare och sen ska man kontakta dem och sen så ja, representerar man den personen och så baseras allt på prestation på plan. Det är klart att det måste väl såklart mycket avgöras på plan i prestationen om man ska kunna kanske se till att spelaren ska ta ett nytt kliv uppåt. Men jag tänker ju att du som ändå är inne i det, så blir det ju, alltså att det är ju att spela en match, det är ju bara några timmar av en hel vardag. Så det måste hända så mycket mer runt omkring som kanske påverkar. Jag vet inte hur du ser på den biten.
Jo, men det stämmer. Och det är som vi pratade om, just att det är egentligen arbetet bakom, det som man gör vid sidan av planen också, som är väldigt avgörande för om man ska lyckas på planen också. Och det är väl det som arbetet som kanske inte så många tänker på eller ser, men det är otroligt, otroligt viktigt att belysa det, att det är det arbetet lite grann som lägger grunden för om man lyckas på planen också. Sen är det som du sa, det avgörs oftast på en fotbollsplan, men som sagt, det är viktigt att tänka på alla pusselbitar runt om också, att en spelare, att man måste kunna må bra som person också och ha ett fungerande liv utanför fotbollen för att man ska kunna prestera på planen också.
Jag tänker, om du får välja ut en utmaning under livet nu som agent. Är det någonting som du känner att det här var utmanande nog så att jag ändå vill dela med mig av erfarenheter?
Ja, jag skulle säga, ibland så kan det ju bli, i och med ett växande nätverk med klubbar och så vidare, så det är klart att vissa spelare som efterfrågas kan vara lite svårt här i början att kanske hitta med de specifika egenskaperna som vissa elitklubbar efterfrågar, helt enkelt. Och det är ju såklart en utmaning hela tiden att kunna ha ett stall med spelare eller kontakt med spelare som matchar de förfrågningar man får från klubbar och så vidare. Så att, och det är någonting som man behöver arbeta med långsiktigt såklart. Men det har varit en stor utmaning och är fortfarande, skulle jag säga, en stor utmaning att kunna matcha de två.
Vad innebär det då? Alltså det är med att vi skulle behöva XYZ spelare på typ de här olika positionerna. Har det? Alltså är det typ så att en klubb kan fråga efter det?
Ja, men precis. De kan fråga efter specifika egenskaper på spelare och då gäller det ju också att kunna försöka matcha de egenskaperna så gott som det går. Och vad ska jag säga, en del klubbar på elitnivå är väldigt specifika med vad de söker för spelartyper och erfarenhetsmässigt och så vidare. Det är ungefär som om man söker ett vanligt jobb, de efterfrågar en viss profil och sen gäller det också att hitta en matchande profil som matchar det, va? Och som sagt, det finns hur många olika spelartyper som helst i Sverige, men även utanför Sveriges gränser, och hur många agenturer som helst också. Så att det gäller att leta sig fram så att man hittar rätt profil som matchar.
En djungel helt enkelt. Ja, men jag känner igen mig från när man läser lite nyheter. Man kanske inte alltid får klarhet att det är en rak väg framåt. Men du, jag tänker, under den här tiden nu, går man utbildningar eller har du på något sätt, alltså så här, hur ser du till att du hänger med och kanske utvecklar och tar fler steg framåt?
Först och främst skulle jag säga, jag dagligen så går in och läser alla nyheter som finns, lyssnar på olika poddar och allt vad det kan vara för någonting som har med denna bransch att göra, eller hela fotbollsbranschen skulle jag säga, för att uppdatera mig om det är något nytt som händer, både kring såklart reglementer, kring agentlicenser och så vidare, men även spelarmarknad, klubbar, hur de utvecklas och ligorna, hur de utvecklas och ja, allt möjligt. Helt enkelt går man in och försöker uppdatera sig hela tiden för att hänga med.
Är det typ någon särskild plats för de som är nyfikna på att bli agent där man typ så här borde du alltid hålla lite koll på vad som händer?
Nej, men jag skulle säga att om man tar till exempel som silly season då, eller transfermarknaden helt enkelt, när det är övergångsfönster, så har du ju hemsida som fotbollstransfers. Där står det alltid nyheter, nationellt i alla fall, kring spelare och så vidare. Men sen är det ju diverse olika nyhetssajter, både svenska men även utländska och så vidare, som man kanske bör kika in på väldigt ofta och ha en notiser på om det händer något nytt helt enkelt, som man bör ta del av helt enkelt, som kan påverka.
Men du, egenskaper, att var, nu har du fått känna på det ett tag. Vad känner du är liksom några av kanske de viktigaste egenskaper som du har fått nyttja?
Jag skulle säga ditt väldigt socialt yrke kan man säga. Man behöver kunna prata för sig samtidigt och vara lite på, samtidigt som att det är en fingertoppskänsla, att man behöver ändå ha lite, vad ska man säga, split vision. Det händer mycket saker, man måste ha koll på många olika saker samtidigt så att man inte missar någonting. Det är egenskaper som jag tror är väldigt viktiga att ha med sig redan från början. Där att kunna också veta lite grann det här med målsättningar och ha ett eget driv är väldigt viktigt också, skulle jag säga, som agent då. För annars kan det vara lätt att man virar bort sig i den här djungeln när det kommer såklart olika möjligheter som man kanske kan tacka nej till, vissa bör man tacka ja till, och utifrån ens målsättning helt enkelt.
Jag skulle säga något av dem du nämner, är någonting som du liksom alltid haft med dig, eller som du har liksom fått via någon viss upplevelse sen när du var liten?
Jag skulle säga att de egenskaperna är ju någonting som jag har med mig de flesta, men jag vill även belysa att jag har lärt mig otroligt mycket från andra mer erfarna agenter eller agenturer då, som jag har haft kontakt med eller har kontakt med också. Det har jag fått lära mig ganska snabbt, att det gäller också som agent att stå på sig väldigt mycket i den här branschen, att man kan inte kanske vika sig alla gånger heller.
Du nämnde ju silly season innan och du förklarade lite kort, så det var ju skönt också, för det är inte alltid kanske självklart vad det innebär. Men vi är ju i en tid av det nu kan man ju säga, för att oftast så är väl fotbollen uppbyggd på att det finns två tillfällen under ett år där det är mer, vad ska man säga, vanligt att man kanske förhandlar och gör ett avslut med att en spelare ska gå till en ny plats. För fotbollen så ofta så är ju det nu under mitt under sommaren, och sen så kan det vara under årsskiftet ungefär. Inte för att göra det för avancerat här för alla som lyssnar, men jag tänker på vad innebär den här tiden för dig? Det tänker jag att det är liksom kanske din högst belastade tid, men det är mina fördomar. Vad säger du?
Jag kan hålla med om det faktiskt. Det ramlar in samtal, meddelanden, mejl och allt vad det är för någonting från spelare och klubbar och så vidare, som jag nämnt lite tidigare. Och under den här perioden så kan det gå väldigt fort också. Det behöver man också ha med sig i åtanke, att det kan skifta från en dag till en annan. När man tror att någonting är kört eller någonting, så kan det vända bara på några timmar, som sagt, väldigt, väldigt fort helt enkelt. Så att det gäller att hänga med i svängarna helt enkelt under den här perioden och vara på sin vakt helt enkelt där.
Skulle du säga, liksom, finns det något annorlunda du behöver göra under en vecka, eller hur du liksom lägger upp planering för när du arbetar under silly season-tiden kontra, ja, vad ska man säga, 1 mars, alltså någonstans mitt i?
Ja, framförallt så gäller det ju att planera väldigt noggrant under den här hektiska perioden helt enkelt, och så att man inte missar någonting, utan hela tiden försöka ligga lite steget före kanske till och med. Sen är det väldigt, väldigt mycket, och som sagt, jag är fortfarande ganska ny, så att jag lär mig hela tiden hur jag ska prioritera, vad jag bör prioritera under den här hektiska perioden helt enkelt, när det är övergångar och så.
Och det som också är nu utöver silly season, eller det är inte nu precis när vi spelar in, men det stundar ju ett fotbolls-VM och den här gången så är det damerna som ska spela. Damfotboll, herrfotboll, hur har det sett ut för dig under din tid?
Det är någonting som vi fokuserar ju både som sagt på damfotbollen och herrfotbollen. Och det är jätteintressant tycker jag just med damfotbollen att det utvecklas i rasande takt helt enkelt hela tiden. Och de kontakter vi har med klubbar men även damspelare är det är jättespännande hela tiden att få ta del av det utvecklingen och försöka arbeta väldigt hårt med att driva fram helt enkelt hela utvecklingen.
Får man typ samma sorts frågor när det kommer till herrspelare kontra damspelare?
Ja, på sätt och vis kan man ju få det. Det kan skilja sig lite grann helt enkelt vad man får för frågor och så. Men i sin helhet så skulle jag säga det jag av erfarenhet har varit med om att man får liknande frågor i alla fall.
Mm. Och fotbolls-VM då som nu stundar, är det någonting som du och ni jobbar med eller alltså, har ni kanske spelare som ska spela eller är det snarare mer ett perfekt tillfälle för att hitta nya spelare?
Vi har faktiskt kontakt med ett par spelare som ska spela då, från Sydamerika. Då, och det är det jag tänker är så himla intressant inom just damfotbollen i ett agentsyfte där. Just att det kan gå väldigt fort att få kontakt med väldigt duktiga spelare på landslagsnivå, seniorlandslagsnivå och ungdomsnivå såklart. Då, och även med klubbar, elitklubbar då helt enkelt som söker spelare. Så att jag tycker det är väldigt spännande att följa även det här VM:et av flera olika skäl då. Men som sagt, vi har ett par kontakter där som, med spelare som ska spela VM helt enkelt.
Men blir det så att man typ försöker hålla koll på dem som tas, alltså är potentiellt att de ska komma med i landslagstrupperna? Eller väntar man in tills dess och det blir som en sorts status bara att du är med i VM-truppen? Så blir man lite bättre, högre rankad som spelare. Och sen så spelas mästerskapet. Och då kan det vara, ursäkta mig, så då kan det vara någon spelare som presterar jättebra. Men det kanske bara är på 3 matcher. Så liksom, är det värt 3 matcher? Alltså, kan man bedöma på bara 3 matcher?
Nej, det är klart man inte kan. Utan när vi har kontakt med spelare så är det klart att det är spelare som har figurerat i landslagssammanhang tidigare till exempel. Då, om man pratar om dam-VM och så vidare. Som vi vill följa upp och se under ett VM och lite grann hur de presterar. För att sen kunna då, återkoppla till olika klubbar som är intresserade av de här spelarna. Och så. Så att det är ju som du säger. Dels är det ju arbetet med spelare som har figurerat tidigare i landslagssammanhang. Men precis som du nämnde tidigare, även spelare som kanske är nya i landslagssammanhang som man vill kolla upp lite extra och se om det är något och kunna scouta ännu mer på djupet då.
Jag tänker att alltså, man blickar sen framåt. Okay, man passerar liksom sommaren och då börjar majoriteten av fotbollssäsongerna börjar egentligen efter sommaren. För de som inte riktigt har koll på det så kan man mer säga att här uppe i Sverige där det kanske är lite kyligare. Så har vi en säsong som går från ungefär april kan man säga till oktober-november. Medan majoriteten av europeisk fotboll och i andra ställen i världen. Den börjar ju snarare kanske i augusti-september någon gång. Och sen kör man runt fram till april. Så för er då handlar det liksom så här. Ska man ha satt sitt team av spelare man representerar till att nya säsongen börjar? Eller finns det någon sån grej? Eller är det ett pågående process hela tiden?
Jag tror att alla arbetar väldigt olika med det, men jag skulle säga att än så länge som vi ser det är ju att det är en pågående process hela tiden. Annars kan det bli en väldigt stress att försöka signa in nya spelare till en viss tidpunkt, utan där tänker jag mer att än så länge så är det en pågående process hela tiden under hela året. Sen är det klart att det kan se olika ut om man behöver tajma övergångar och så vidare till vissa klubbar under en viss tidsperiod då, när det är ett övergångsfönster och så vidare. Men i sin helhet så, om man tänker långsiktigt så är tajmingen kanske inte AO alla gånger, utan det är just att man får chansen att arbeta med rätt typ av spelare över tid helt enkelt som är viktigast.
Jag tänker vi ska börja avrunda och då har vi fått in lyssna frågor här. Och det är helt enkelt så att det är väldigt färsk fråga faktiskt i sammanhanget. Och frågan lyder ju helt enkelt om du har jobbat tillsammans med eller känner till Snapchat-agenten som har blivit ett egentligen, jag vet inte om man ska säga, något nytt vi har fått ta del av egentligen bara inom en vecka. Så att om vi börjar där så kommer en uppföljning på det.
Ja, nej men precis. Och jag fick ju nys om det här väldigt, väldigt, väldigt nyligen. Så att jag vet inte hur mycket jag vågar uttala mig om det. Men det är alltså då tydligen en fotbollsagent då som är väldigt erfaren då, som har figurerat på Snapchat då helt enkelt och bett om olämpliga bilder helt enkelt från spelare så för tjänster och så vidare. Och den spontana tanken när jag hör det är att det är ju otroligt opassande självklart. Det är en ganska stor självklarhet att det är det och just blev lite snopen att den här agenten då som det riktas har figurerat just på Snapchat, den plattformen. Det redan där började jag fundera lite mer på vad det är frågan om helt enkelt. Så, men det är väldigt, väldigt olyckligt och djupt liksom, tråkigt att höra.
Ja, för det är ingenting man har snackat om emellan såt, mellan liksom, kollegor och agenter på det sättet, utan du har liksom mer snappat upp det via nyheter.
Ja, precis. Det är inget jag har hört från någon jag känner där i alla fall om den här Snapchat-agent.
Nej, utan det är ju väldigt, väldigt nytt. Jag tänker att vi ska inte kanske gå in djupt i det sättet. Utan det är, vi får in frågor och det vi ställer dem. Men jag tänker att man kan ju säkert göra en enkel googling om man vill få reda på mer av det som har gjorts. Men det har väl gjorts i alla fall en större granskning via fotbollskanalen och GP kring det här. Så att det kan man säkert kika på vidare där. Men du Hector, jag tänker ju, vi har ju kört nu 2 års paus mellan våra avsnitt. Är det någonting mer du vill liksom skicka med eller är det någonting som jag kanske eventuellt har glömt fråga? För det är ändå ett yrke inom idrottsbranschen som de flesta på ett sätt känner till men ändå kanske inte vet om hur det funkar.
Ja, alltså det är det här tekniska som alltid kan vara intressant att nämna för de som funderar på att bli fotbollsagenter och så vidare. Och det är just det här med nu att det förändras hela tiden. Men FIFA har ju beslutat där att man behöver ju skriva ett agentprov helt enkelt för att bli licensierad agent. Så det är ju mer styrt, centralt styrt kan man säga då. Tidigare så har det varit Svenska fotbollsförbundet som har styrt den svenska licensieringen helt enkelt då för en fotbollsagent då. Men nu är det mer centrerat. Så det kan ju vara värt att veta och lägga på minnet i alla fall. Det är så.
Att, vill man jobba inom det här yrket så behöver man plugga rätt mycket. Det är rätt mycket att hålla koll på. Jag tänker också det är därför man kanske själv har någon inom juridiska området i sitt stall också. För det är nog en hel del regler att hålla koll på, tänker jag mig. Men du, spännande Hector. Jättekul att få just göra den här uppföljningen. Jag tänker att vi siktar på kanske om 2 år igen så ska vi se om vi har saftiga nyheter som vi kanske ska avslöjas eller vad det kan tänkas innebära. Jag tänker de som inte har hört avsnitt 31 så har man inte gjort det. Hur lyder det då att kanske följa dig eller kontakta dig framåt om man vill kanske veta mer eller bara är nyfiken?
Ja, framförallt så är det ju som sagt gå in på och följa Falk Sports Management på sociala medier, Instagram, men även såklart följa helt enkelt. Gå in på hemsidan också, falksports.com där och kolla lite mer.
Lysande, vi gör så att som vanligt, det är bara att klicka upp poddspelaren just nu så hittar man länkar så kan man direkt gå in. Annars så kan man säkert googlas till om man inte hängde med här nu. Men det är superkul, jag tycker det är just intressant för att veta mer lite så här, ja men i verkligheten, vad är det som faktiskt kanske sker? Och just kunna få en känsla av att ja, men du är själv rätt ny på det, mycket säkert färskt fortfarande hela tiden. Men samtidigt också strävan att ja, men nu kommer 9 månader och man vill ju bara utvecklas och ta sig framåt. Så det har varit jättelärorikt tycker jag att få den känslan. Jag berättade innan vi spelade in just att jag själv hade en liten dröm någonstans kanske att bli fotbollsagent. Så att det är alltid kul att man kan få liksom, följa upp det fast man själv inte gör det. Superkul. Är det så att man har glömt bort här någonstans kontaktuppgifterna till Hector återigen, klicka upp på avsnittsbeskrivningen eller googla Falk Sports Management så får man reda på mer. Och för dig som är helt ny så är det bara prenumerera på podden så du missar fler avsnitt som dyker upp. Och vill man höra mer egentligen om Hectors bakgrund så tycker jag att man kan hoppa över till avsnitt 31 och ta del av den. Med det sagt så tänker jag att vi avrundar. Har man feedback, tips på gäster så får man gärna höra av sig till vårt Instagram-konto Sportjuice Podcast. Annars tänker jag att vi säger så, Hector, och önskar en härlig, sprakande silly season, sommar och allt vad det innebär. Och så säger vi så, helt enkelt.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack, Hector. Och ha det bästa allihopa där ute så hörs vi. Ciao!